Dagens text kommer från Romarbrevet 12. Därför ber jag er bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er, ha inte för höga tankar om er själva, utan tänk som man bör tänka, med självbesinning, så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fastän många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Er kärlek ska vara uppriktig. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte av er iver. Håll er brinnande i anden. Tjäna Herren. Gläd er i hoppet. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i era egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Tack så mycket, Maria. Detta är ju då alltså Romarbrevet och det skiljer sig från många av de andra breven som Paulus skriver. För ofta skriver han brev till församlingar där han känner människor som han själv liksom har startat de här församlingarna. Människor som kommer till tro genom honom på olika sätt och som han då skriver lite undervisning och stöd till. Men Romarbrevet skiljer sig faktiskt. Detta är ett mycket mer, kan man säga, allmänt formulerat brev om man jämför med de flesta av hans andra brev. För han skriver det till församlingen i Rom som man inte känner alla där och inte har varit där på besök. Och detta kan man därför tänka då att Romarbrevet på ett särskilt sätt är ett brev som är skrivet till alla i alla tider. Det är ju naturligtvis alla brev, men att det kanske är än tydligt här. Och det är inte bara till dem, utan detta är till oss. Och vi hamnar lite mitt i Romarbrevet här, eller lite framåt slutet. Han har pratat mycket om påskens storhet och olika sådana saker. Och så kommer han in här nu på kroppen. På vad det är att vara kyrka egentligen. Vad det är att vara församling. Och vi ska få gå igenom här lite grann. Jag skulle egentligen vilja få fokusera på timmar här. Men det ska vi inte göra, utan vi ska få ta lite grann här och kommer inte kunna beröra allting som finns med i detta ganska omfångsrika bibelord, även om det är en röd tråd. Och syftet lite grann här är ju också då att detta blir, att jag inte ska liksom uttömma detta alls, utan att detta blir någonting som man får prata om och fundera på vidare. Idag är det ju då kyrkfika hemma hos varandra och möjlighet att på olika sätt få liksom på något sätt bearbeta och samtala om det här innehållet i de här bibeltexten och med stöd i predikan och få liksom se vad betyder detta för mig. Vad kan Jesus vilja säga till oss? Så om vi börjar från början här i Romarbrevet. Så det har jag markerat med grönt här. Att frambära er själva som ett levande och heligt offer. Alltså på något sätt är att ge sig själv till Gud. Det använder på något sätt bilden av den judiska tempel. Vi kan ta förresten, första bilden kan vi ta. Nästa. Så, frambära er själva som ett levande och heligt offer. Det är lite utifrån det här med tempelkulten. Hur man offrade då för Gud för att ge till Gud. Vi ska ju inte offra djur på det sättet, sådär, utan vi får ge oss själva, de vi är. Men man kan säga att Gud ger oss allt gratis, av nåd och kärlek och liv och frid. Och allt vi behöver ge honom är oss själva, varken mer eller mindre. Han kommer med öppen famn och säger kom. Och vi får på något sätt lägga fram oss själva inför honom som ett levande och heligt offer. Och det behagar Gud. Det finns ett tydligt del här då i överlåtelse. Alltså att jag ger mig själv till dig Gud. Jag vill följa dig. Jag vill leva med dig. Jag vill inte längre bestämma allt själv. Utan jag vill låta dig vara min Herre. Det finns något stort i det och någonting som går liksom emot det här. Jag ska klara allting själv och bestämma allting själv. Till att helt enkelt gå in under någons större auktoritet. Och ge det enda vi kan ge oss själva till honom. Och det beskriver han då som vår andliga gudstjänst. Att vi får ge oss till honom. I lovsång, i bön, liksom i tillbedjan. Men egentligen i allt, i hela våra liv. Och det är det som på något sätt är radikalt i kristen tro. Att det kostar ingenting att följa Jesus. Det är gratis. Men det kostar allt. Samtidigt. För att vi får möjligheten att ge oss själva. Att lägga våra liv i Guds händer. Att få bygga våra liv på honom som är klippan. Att vi får bära, ge oss själva till honom. Att han får vara Herre i hela livet. Ibland kan det vara så att vi tänker att ja, men de här områdena de kan ge till Gud. Och han får vara med och styra för det passar bra. Men det här blir lite för obekvämt. Så där vill jag gärna fortfarande bestämma själv. Och man är ju fri att göra som man vill. Men inte riktigt så Gud har tänkt. Utan att få ta emot allt av Guds kärlek och liv som vi kan ta emot. Behöver vi också få ge allt av oss själva. För att hela vi ska få fyllas av hans goda. Och det fortsätter på ett sätt på samma tema här. Med det här då med att inte anpassa oss efter den här världen. Det är lätt hänt att vi anpassar oss till grupptryck. Eller hur? Väldigt lätt hänt. Allt för ofta är det inte till positivt utan till negativt. Och det tror jag vi är många som kanske känner eller har känt i livet. Och ofta är det kanske en sån sak som man får lite mer distans till allt eftersom åren går. Men det är inte alltid säkert. I varje fall är det lätt som människor att anpassa sig då till den omgivande kulturen i hur man är, hur man beter sig, hur man tänker, vad man värderar. Men Paulus säger, anpassa er inte efter denna världen. Alltså anpassa er inte till att ta efter det som är fel, det som inte är gott. Utan låt er förvandlas. Låt er förvandlas. För 2 veckor sedan när Martin Alexandersson predikade utifrån tullindrivaren Matteus som fick erbjudandet att följa Jesus. Så var det samma sak där. Erbjudandet kom och följ mig gratis. Men han gav allt av sig själv och i det förvandlades han från en korrupt skattmas tullman som tog ut för mycket av folket till att få bli kärleksfull. Att få bli mer lik Jesus. Att få bli än mer den vad han skapat att vara. Och det här betyder ju inte då att liksom allt som samhället gör är fel, naturligtvis inte. Utan att på de områden där det går emot vad som är Guds goda vilja, där ska vi inte kompromissa som kyrka, tänker han. Utan att vi får låta oss förvandlas. Hur då? Jo, genom förnyelsen av våra tankar. Att liksom vårt sätt att tänka, vårt sätt att vara hänger ihop. Och utifrån att vi får förnyas och förvandlas av Jesus så kan vi avgöra då vad som är gott, vad som är Guds vilja. Att han hjälper oss då att vara ett ljus i världen. Och här finns det en balans som kyrkan i alla tider har brottats med. Vad är det att vara kyrka mitt i samhället, att vara liksom en naturlig del där människor kan komma enkelt och öppet och vara engagerad i samhället, samtidigt som man är mot kultur och visar på ett annat rike? Traditionellt sett har kanske Svenska kyrkan varit bättre på vad den första delen och frikyrkan lite bättre på vad den andra delen. Men vi behöver både och. Vi behöver både liksom vara liksom rotade i samhället, i människors vardag och vara delaktiga, samtidigt som vi också visar på något annat. På någonting gott, någonting som är Kristuslikt, någonting som är till och med fullkomligt, uttrycker Paulus. Och vad är det då? Jo, det är här vi kommer fram till nästa del om enhet, vill jag kalla det. Och här är han lite utmanande här, och jag vet inte riktigt om det egentligen är skrivet i svenska från början på ett sätt. Vårt problem är ju inte alltid att vi har för höga tankar om oss själva, eller vad säger ni? Vi har ju tyvärr mycket av jantelagen här, att vi tänker för högt om oss själva. Jag tänker här att det Paulus talar om här är inte liksom så här, se ner på dig själv, du är inget att ha. Det är inte det han säger. Det hade gått emot lite annat han skriver och vad Jesus säger och sådär. Men det jag tänker är, ha inte så höga tankar om er själva att det går ut över andra. Alltså ibland, även när man är präglad av jantelagen och osäker på vad man själv har att komma med, kan det vara på ett sätt, tror jag för oss allihopa ibland, att man blir självcentrerad och man tänker mycket på sig själv. Om det inte är för att man är så duktig, så är det kanske för att man känner sig så dålig ibland, om man är lite ärlig. Att ibland blir det lätt som människa att bli självcentrerad. Det är väl det som är mycket av synden egentligen. Så man ska inte, man skulle väl kunna säga, han skulle väl kunna formulera att både ha inte för höga tankar om mig själva och ha inte för låga tankar om mig själva. Utan tänk som man bör tänka. Men var lite rimliga nu. Ha en självbesinning och rätta dig efter det mått som Gud har gett dig. Alltså på något sätt, inte en falsk ödmjukhet. Nej, jag har ingenting att ha, jag har inget att komma med. Och inte heller den här grandiosa självbilden. Jag är bäst och alla kan få hjälp av mig. Och sådär. Vet, ingen av dem är ju riktigt det Paulus menar. Utan var lite rimlig. Var ärlig. Ja, var trygg i dig själv. Det spelar ingen roll vad egentligen liksom att behöva jämföra och värdera. Tänk som man bör tänka. Du älskar, du är värdefull, du är Guds mästerverk. Ja, kolossalt med brister. Men han älskar dig ändå. Så var lite rimlig i synen på dig själv. På vissa områden i våra liv kan vi behöva uppvärdera oss. Eller om man ska säga, liksom få högre självbild. Och ibland kan vi behöva liksom få bli lite rimligare. Och ha med fler i vårt sätt att tänka. För det tror jag, det är det som han vill lyfta fram här. Tänk inte för mycket på dig själv, utan tänk mer på andra. Och det blir då nästa del. För det är det som kommer ju direkt efter Jesus, eller efter Paulus säger detta, genom Jesu ledning i och för sig. För då kommer det här som Matilda pratade om. Till liksom vi har en enda kropp med många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi fast många en enda kropp. Alltså att bilden av kroppen. Man kan ju liksom likna kyrkan, liksom den kristna församlingen, med många olika bilder. Men det som är spännande är Paulus sätt att göra. Han gör det på några olika tillfällen. Men alla tillfällen så är det på något sätt som levande organismen. Med kroppen, med för församlingen. Och till och med när han talar om som familj, menar jag. Som kropp, som familj. Och när han talar om församlingen som ett tempel. Då är det levande stenar till och med som tillsammans bygger upp templet. Alltså att det handlar om liv, om gemenskap, om levande på något sätt organismer. Och att vi är ett sammanhang. Vi är en kropp, även om vi är på flera sätt olika. Vi som är här, och särskilt om man ser ut över den globala historiska kristenheten. Vi är olika, men vi är en kropp. Vi hör ihop. Och här sitter ju människor som du kanske aldrig skulle umgås med annars. Om man är ärlig. Du kanske aldrig kunde ha träffat dem. Men det är det som är så spännande med kyrkan. Här samlas människor med så många olika utgångspunkter och erfarenheter. Och bakgrund. Tillsammans är vi ett i Kristus. Han är huvudet och håller ihop oss. Vi är bra på olika saker. Och det är som det ska. Jag får flytta den här så jag ser faktiskt. Vänta lite. Så. Vi ska inte fastna för mycket på det här med gåvor. Men vi kan säga någonting om det. Att han nämner här mycket liksom att vi har olika gåvor och att de får vara till för varandra. Att liksom vi som olika lemmar finns till för varandra. Och de gåvorna han nämner här av undervisning, av tröst och förmaning, och generositet och barmhärtighet. Alla de här är någonting för att användas i gemenskapen. För att bidra i gemenskapen i andra människors liv. Bara utifrån de här, liksom, vilka gåvor han nu nämner och väljer. Det finns ju naturligtvis många fler gåvor som nämns i Bibeln och som vi har. Alltså förmågor, talanger, liksom, vad vi är duktiga på. Men det handlar om att hjälpa andra. Att få bidra i varandras liv. Att vi kommer med lite olika bidrag och tillsammans får det bli en helhet. Det är ju vackert, eller hur? Vi är bra på olika saker, hoppas som en kängru och allt vad det är. Liksom. Men vi får bidra tillsammans. Och det är kanske en av de stora liksom, förvandlingarna som vi får göra i våra liv. Att på ett rimligt sätt se på andra först. Inte, vi kommer lite mer till det senare, att alltid göra våld på oss själva. Utan att leva med andra för vår blick som Jesus. Och det är det som det handlar om nu då, nästa del då. Vi kan ta nästa, David. Och jag kallar det här då för uppriktig kärlek, för det är det han skriver här i vers 9. Är kärlek ska vara uppriktig. Vad betyder uppriktig? Ja, men det är på något sätt ärlig, resolut, ordentlig. Ni ska mena den och göra den. Inte bara fina ord, handhjärtan. Nu raljerar jag lite grann, men ibland blir det så med oss människor att vi signalerar kärlek, men att det inte alltid blir så mycket av det. Och Paulus och de första kyrkan, alltså det är radikal kärlek. Alltså. Sån omsorg av människor som är fattiga, som är jagade, som har det svårt, som är utstötta av sina familjer för att de kanske har blivit kristna. Och det är så att under de första århundraden så sprids kyrkan mycket tack vare genom omsorg. Omsorg, uppriktig kärlek till människor och naturligtvis tydlig då förkunnelse om Jesus och evangeliet, de goda nyheterna. Och det är till och med så att kejsaren Julianus, som till och med kallas Julianus avfällningen på 300-talet efter att det varit några kristna kejsare, försökte få slut på det här kristna, så han försökte lagstifta att hans ståthållare och guvernörer skulle vara lika snälla som de kristna för att folk skulle sluta bli kristna. Men det var inte så lätt. För de ville ju sko sig själva på befolkningen. Man kan liksom inte lagstifta fram den här kärleken, utan det är någonting som vi behöver förvandlas till. Att vi får ta emot Guds kärlek, att han älskar oss, och utifrån det kan vi ge vidare till andra. Så att när vi talar om kärlek nu, så är det inte liksom bara att nu ska jag skärpa mig och vara snäll. Och så ska jag liksom gå i allt jag orkar tills jag är som en blöt trasa. Utan det är att få förvandlas, få fyllas med Guds kärlek. Få uppleva hans kärlek och ge den vidare. Inte på ett sätt som dränerar oss, utan som också ger oss liv. Så har vi den här då formuleringen. Håll fast vid det goda och avsky det onda. Det är väl fint. Det kan man ha som slogan nästan. Och sen så fortsätter han med nästa del. Visa varandra tillgivenhet. Alltså tillgivenhet, det är ett ganska intimt ord. Som en förälder till ett barn. Eller i en kärleksrelation. Att vara liksom tillgivna. Det är ett syskonskap. Och så säger han då broderlig kärlek. Eller syskonlik kärlek. Och det är så att vi som är, eller alla i världen som är med i kyrkan, som tror på Jesus, som följer honom, är syskon. Jag tycker att i mötet med andra kristna kan man ibland känna det. Liksom. Det är som att vi står varandra närmare fastän vi aldrig har träffats. Att det finns något som förenar oss. Ett band. Ett heligt band. Genom då ett syskonskap. För vi alla blir liksom adopterade in i Guds familj. Och det är helt fantastiskt liksom, att vi är en familj. Ofta så har ju kyrkan i alla historier på något sätt värnat kärnfamiljen. Liksom så här, mamma, pappa, barn och så. Och det är ju naturligtvis bra. Men ibland kanske vi gör det på bekostnad av den här familjen. Detta är ju den största familjen. Den som Jesus kanske här verkligen vill lyfta fram. Att vi får visa varandra syskonlik kärlek. Och så fortsätter han då, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Jag tänker lite grann som två män från Mellanöstern som äter på restaurang. Jag ska betala, nej jag ska betala, nej jag ska betala, nej jag gömmer ditt kort och betalar själv. Liksom. Alltså att det finns något av denna liksom att, inte tävla, men alltså på något sätt vara frikostig. Och att det får bli den här kulturen, allt mer och miljön som jag tycker jag upplever här också. Av kärlek, av respekt och omsorg. Och det är det som Paulus skriver om här. Och ömsesidig aktning, det är liksom på båda håll då. Och vi gör det tillsammans. Det är inte liksom massa hierarkier. Liksom, utan tillsammans får vi visa broderlig kärlek, tillgivenhet och ömsesidig aktning. Och sen mitt i allting här så kommer nästa. Då är vi nästan på något sätt tillbaka här om överlåtelse. Slappna inte i er iver. Eller slappna inte av. Eller bli inte slapp. För håll er brinnande i anden. Alltså på något sätt mitt i, eller i början av hela avsnittet här. Om kärlek. Mitt i det så kommer det. Fyll dig med den heliga ande. Slappna inte av i det. Bli inte slapp. Ibland kan det bli så att man upplever Jesus, kanske kommer till tro eller fördjupas i Guds relationen och man blir brinnande och man blir liksom igång och allt är härligt. Kanske några känner igen den. Och så går tiden och man blir lite mer slapp. Ja, det är väl fint att ses tillsammans. Det är skönt att Jesus har dött för mig. Jo, men jag tror nog jag skulle kunna bidra någonting litet, kanske, eventuellt, här i världen. Kanske, nej jag vet inte, men kanske anden vill använda mig. Men klart han vill! Får inte så slapp på något sätt. Och här är det ju såklart återigen med balansen. Liksom. Ibland är livet med Gud och allt liv egentligen som en berg- och dalbana. Ibland är det öken och pest och liksom, Gud är tyst och allt är dött, känns det som. Men han är där. Och håll er brinnande i anden, säger Paulus. Han har ju gått igenom hur mycket som helst. Mycket lidande, ensamhet och svårigheter. Och jag tror att det som har hållit honom igång och gett honom uthållighet för mörka tider och för glada tider är att han brinner inombords med en helig ande. Han får fyllas på i bön, i gemenskap på många olika sätt av den heliga ande. Och det tror jag vi alla behöver. Att vi behöver på något sätt bevara en iver inom oss. Och där tror jag att det funkar på båda håll här i förhållande till kärleken. Dels är iven viktig för att kunna visa kärlek. Men jag tror också när vi visar kärlek och ger vidare till andra så fördjupas vår iver. Hänger ni med? Vi behöver en iver för att kunna ge. Men när vi ger så händer något också med oss. Och sen så Jag tog inte med det som en egen slide här, men glädjer i hoppet, det är bra. Var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Det kanske hänger i, fortsätter där. Det betyder inte att allt är enkelt. Verkligen inte. Men håll er brinnande i anden. Var uthålliga. Och sen kommer nästa del då. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Det är ganska konkret. Nu lever vi i ett land med stor materiell välstånd naturligtvis. Och detta är ju skrivet i ett sammanhang med på många sätt motsatsen. Stora slumområden i Rom. Det jag tror detta brevet lästes. Med stort lidande och sjukdom och svält på olika sätt. Men också vinnlägg er om gästfrihet. Vinnlägg, det kanske är lite gammaldags ord, men på något sätt prioritera gästfriheten. Satsa på gästfriheten. Var generös. Alltså att det finns någonting här, och även om man just nu talar om, vi kan börja det med Guds heliga, det är alltså då familjemedlemmarna, kyrkan. Det är det han skriver om just här nu. Var generösa sinsemellan. Bjud varandra. Var gästfria. Dela med er. Var generösa. Sakna någon något. Var med och hjälp till. Det behöver inte gå liksom, så att säga, via kyrkans centrala diakonala institutioner, om det finns poängen med det. Utan vi är kyrkans diakonala institution. Tillsammans. Att vi delar med oss. Jag var på gång på en gudstjänst i en annan församling. Det var naturligtvis i USA då. Då sa de är inte så blyga där. Så de sa så här. Ja, är det någon nu som är ensamstående med barn och har det tajt med ekonomin, så vänligen ställ dig upp. Och vet du vad församlingen gör? De tar fram plånböckerna och bara ger. Det var ganska starkt faktiskt. Var det. Och när vi var på gudstjänsten där, så dels att få höra om det liksom, det modet att ställa sig upp, nu var det i USA då, inte blyga Sverige, men också att det var liksom så självklart för den församlingen, ja men här är en som behöver pengar, ta här mina dollar. Och så var det någon kvinna där som satt jämte oss, liksom mig och Maria då, vill ni komma hem till oss på lunch? Ja, vi kan ta med dem också. Ja, jo, visst, det är jättetrevligt. Vi är från Sverige här, vi kommer nog inte tillbaka. Men det gör ingenting, välkommen hem. Oh, vad trevligt. Så visade han sina gevär och bilar och vi bad tillsammans åt kyckling. Ja, det var USA som sagt. Ja, men jättefin gemenskap. Alltså, det är någonting attraktivt i detta, eller hur? Lite läskigt också. Jag lovar, jag ska inte säga någonting här om man står upp sådär. Men alltså, att det finns någonting i den här generositeten. Så jag tror är så viktig att vi tillsammans får vara generösa och hjälpsamma mot varandra. Så kan vi ta nästa. Jag kallar detta för på något sätt delande kärlek i vers 15. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Hur ska man kunna glädja sig med någon som man inte vet är glad? Hur ska man kunna gråta med någon som man inte vet gråter? Det går ju inte, eller hur? För det första så kräver detta att man är nära. Alltså att man träffas, naturligtvis. Det är jättebra om att kunna sända online och så här liksom. Men det går ju inte om man inte träffas. Göra detta. Och det är svårt när vi är så här många, eller hur? Vi behöver träffas i mindre gemenskap, oavsett om det är en smågrupp, en bönegrupp, en alfasamtalsgrupp eller beta eller några vänner hemma på kaffe eller på en promenad. Vi behöver träffas i mindre gemenskap och i mindre sammanhang vardagligt för att dela livet med glädjeämnen och våra gråtoämnen. Vissa saker kan man liksom dela lite öppna och vissa saker kanske man vill dela med lite mindre skara. Och det är som det ska. Men här tror jag att vi dels behöver prioritera de mindre gemenskaperna och träffas på det sättet. Och när vi väl ses behöver vi vara lyhörda för varandra. Det behöver vi vara. Att det är viktigt. Jag och Anders Löv pratade här för några veckor sedan, så hade han någon han kände som sa så här. Allt bra? Så brukar Anders säga nej. Alltså på något sätt, alltså ibland kan vi vara lite slentriana med det här när vi frågar. Men att, och det kanske den personen menar, men alltså att mena när du frågar. Och liksom se ögonen och ta tid. Nu behöver det inte vara liksom så här, Maria, mår du bra i hjärtat? Det behöver inte vara den heller, så var lite, lite normal ändå. Men alltså att vara lyhörda för varandra. Det tror jag är viktigt. Var engagerad. Kanske ringa och fråga om du vet att det är någon som varit med om någonting. Att ses liksom. Och när man träffas, hur är läget? Och å andra sidan, när du får frågan, när du får möjlighet, men försök vara lite öppen. Du behöver inte berätta liksom hela vad det nu är för någonting. Men någonting kanske. Att vi får ha en viss transparens och ärlighet och öppenhet. Att inte bli det här med masker. Allt är bra. Liksom, ni hänger med vad jag menar, va? Jag tror att vi behöver liksom en nyttig, ärlig lyhördhet och öppenhet. Behöver vi. Och ibland när vi går före i sårbarhet, då vågar andra följa efter. Det tror jag är väldigt viktigt. Och är livet bara bra, men fantastiskt. Men det är sällan så. Och det är inte alltid man har tid att dela eller berätta. Liksom. Men på något sätt, den här miljön av öppenhet och lyhördhet tror jag är otroligt viktig. Ja, nu, vi får gå vidare, tror jag. Vi kan ta nästa. Så tar jag uppriktig kärlek här igen. Och här är liksom en rejäl, vad ska vi ta, samlingsklump. Som jag tror inte... kanske inte främst egentligen handlar om den liksom församlingsgemenskapen, utan liksom med alla människor. För förhoppningsvis är det ju få inom församlingen som förföljer oss, får vi utgå från. Så. Nämligen. Alltså att det finns något otroligt radikalt i den kärlek som Jesus visar på korset och annars. Och som Paulus också här då. Att välsigna dem som förföljer er. Men också detta, bemöt alla lika. Alltså på något sätt respekt. Och nästa då, håller inte för goda med att umgås med dem som är ringa. Så var det ju liksom mycket, ännu mer på den tiden, väldigt stora klassskillnader. Inte ska jag väl äta mat med den fattiglappen. Eller vad det nu är. Så kanske inte vi tänker, men eller han eller hon som är lite socialt besvärlig. Nej. Jag tar en omväg. Eller nej, jag vill inte hälsa eller bjuda hem. Men att det finns någonting här i att gemenskapen och kärlek är inte för din skull bara. Utan för att ge vidare. Och här får vi ta Jesus som förebild. Och nästa då. Löna inte ont med ont, utan tänk på vad som är riktigt för alla människor. Här har vi lite där samhällsengagemanget att vara del i samhället. Och sen nästa. Håll fred med alla människor. Det är väl en bra utgångspunkt. Naturligtvis, vi behöver inte starta en massa bråk och konflikter. Men så långt det är möjligt att komma an till det. Alltså det finns alltså gränser. Jesus, inom repertoaren att bli lik Jesus, är det ju att skälla ut fariseer och välta bord i templet. Alltså så att det finns ett liksom här att säga ifrån. Så långt det är möjligt att komma an till er. Så får ni visa på kärlek och fred. Men ibland får man sätta gränser. Men ta inte rätt i dina egna händer och hämnas. Du behöver inte köra över grannens buskar bara för att han har kört över dina. Även om du är jättefrustrerad. Eller vad det nu är. Och sen det sista här då. Låt dig inte besegras av det onda. Utan besegra det onda med det goda. Som på något sätt kanske sammanfattar. Lev i kärleken. Och låt den här kärleken förvandla er. Och vår gemenskap, våra familjer och våra relationer överallt. För vi är ett i Kristus. Han är vårt huvud. Jag tror jag får nöja mig där. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, vi tackar dig för den oerhörda nåd och kärlek som du ger oss. Tack för de här utmaningarna som du skickar till oss genom Paulus. Vi vill få... för överlåta oss själva till dig. Kanske för första gången eller för miljonte gången. Att på nytt få ge oss själva till dig. Kanske om det är ett visst område i vårt liv som vi vill låta dig få vara herre i än mer. Hjälp oss att inte anpassa oss efter den här världen, utan att få förvandlas av dig och din kärlek. Hjälp oss att se på oss själva med kärlek och med sann ödmjukhet och tänka på andra. Hjälp oss att se vår del i kroppen, de gåvor vi har och de vi är och vad vi bidrar med. Hjälp oss att inte se ner på oss själva. Och hjälp oss att förvandlas av din kärlek till att visa uppriktig broderlig kärlek. Med generositet och omsorg, och öppenhet och lyhördhet. Hjälp oss att få vara kärlekens tecken. Här i vår bygd. Och det ber vi för vår värld om fred. Men också rimlig gränssättning. Om visdom. Och om kärlek. Vi ber för våra syskon som förföljs för sin tro runt om i världen. Och vi ber för deras förföljare. Att du ska välsigna dem med din närvaro och din kärlek. Och låt oss än mer få ta emot av din ande. Och vara brinnande i iver och förtjäna dig. Be för vår bygd att allt mer få förvandlas av den här kärleken. Och vår församling ska få vara en del i det. Använd oss och vår gemenskap. För oss samman som en enda kropp. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig.